MSDN Radio. Molnfröjd. Välkommen till MSDN Radio för vecka 20 och 21. En lite mer speciellt, vad ska vi säga, avsnitt av Ash. Det känns lite som skivor till kaffet. Ja, det vet ju inte ni vad det är, för ni är alldeles för unga för det, eller hur? Bertil Perolf, det vet inte heller vem det är.
Nej, vi passar på den.
Okej. Jo, i alla fall, idag har jag med mig, ni kanske ska presentera er först, Björn och Kristoffer.
Ja, Björn Eriksson heter jag då. Jobbar som plattformsevangelist här i samma gäng som Dag.
Kristoffer Lillblad heter jag. Jag jobbar som utvecklarevangelist med Azure som huvudfokus.
Sen har ni bjudit in Christian Ulvius.
Ja.
Inte han från TV? Nästa,
eller? Ja. Nej, TV, nej, det
jag tänker jag på, vad heter han? Inte Björn, men han, nu tappar jag helt bort mig. Okej, välkommen hit Christian.
Tack så mycket.
Vem är du?
Christian Leveo, som sagt, heter jag. Jag kommer från ett företag som heter Answery, som är väldigt nystartat. Har funnits i ett år, tror jag ungefär, registrerat. Och vi jobbar med att ta fram en produkt som vi hostar i Azure.
Så det är därför du är här, du är expert, du har svettats, blod och gråtit och allting.
Vissa gånger, men det mesta har varit en walk in the park.
Okej. Okay. Jag slutar ju lite med, eller ses som Azure är gammalt, men jag la ju av lite här nu när jag fick jobba mycket med Windows Phone. Så att, säg, vad är egentligen som har hänt sedan januari? Du får jättegärna, Christian, fylla på, så vi är framme nu i maj, och sen höra lite också om dina erfarenheter och sådär. Vad, grabbar?
Ja.
Du som har jobbat längst, Kristoffer.
Ja. Ja, det var ju ganska mycket som hände i december, uppdateringen av Windows Azure, då vi släppte det SDK som heter 1.3. Och därmed så var det ju synligt egentligen att vi hade virtuella maskiner, verkligen Windows-server i molnet, som man kunde börja jobba med. Vi kunde ju börja köra remote desktop in till dem och titta på dem och verkligen installera egna program och köra skript och köra som administratör på maskinerna. Så att det var väl den största uppdateringen som vi har släppt hittills.
Det var ju en beta där. Är det fortfarande beta, eller finns den ute live nu och folk använder den?
Vilken tänkte du?
Just den här VM-rollen och sådana här saker.
Ja, fast VM-rollen är inte samma sak som det som Kristoffer berättar, utan VM-rollen är ju en separat roll, kan man säga, just för att kunna köra virtuella maskiner som du själv preparerar och sen laddar upp. Det som Kristoffer pratar om, det är att på en worker role eller en web role kan du aktivera remote desktop, så att du kan remota in till din instans i Azure och se vad som händer, kolla eventloggar, göra konfigureringar, vad det nu kan vara för någonting.
Ja, just det, jag var faktiskt inte lite så uppmärksam, jag var på att skruva på ratten.
Jag hör att jag får lära mig här medan vi sitter. Jag hade ingen aning om det, jag trodde den typen av connections bara var exklusivt för VM-roll. Ja. Så jag visste inte det, men då har jag lärt mig det också.
Men ni hade ju en del problem med 1.3 SDK, har ni hoppat upp på 1.4 nu? För det är efter det att 1.3 släpptes, så har vi fått SDK 1.4.
Vi har fått 1.4 refresh. Och vi har fått 1.4 refresh.
Just det.
Nu tror jag att vi får ta det här lugnt och sansat. Det du sa, det var att i december kom det här SDK 1.3 och det är massor med grejer. Och i den så kom det bland annat remote desktop, det kom VM-roller, och VM-rollen var beta då. Och min fråga fortfarande, den här VM-rollen, är det fortfarande beta?
VM-rollen är faktiskt fortfarande beta.
Och men extra small instance som kom, är den fortfarande beta också?
Den är skarp.
Ja, den finns.
Så den finns. Mm. Så att det finns alltså en mindre roll, en mindre storlek på instansen än small, som heter extra small, som kan användas för mindre tjänster som behöver mindre kraft. Jag tänkte bara förtydliga då att när VM-rollen som vi har, den är ju alltså tänkt att användas för de scenarier där man inte lyckas använda en workroll eller en webroll. Så att, och det är till exempel de fallen där det är väldigt avancerade installationer eller installationer som pågår lång tid. Då kan man göra dem en gång i förväg istället, och så laddar man upp hela imagen till molnet och sen så startar man den. Men i de allra flesta fall så fungerar det alldeles utmärkt med en webroll eller en workroll. Det är till och med föredra.
Har du varit ute hos någon kund som har kört VM-rollen skarpt? Kör ni den, Christian? Eller?
Nej, vi har övervägt den av vissa
orsaker. Av vilket skäl
då? Av det skälet att vi utvecklar å ena sidan en tjänst som vi ska sälja på stor volym och utan att behöva ha kontakt med slutkonsumenterna, utan vi strävar efter att bygga upp ett partnerled och har lyckats ganska bra redan nu. Men under företagets första närmaste historia här nu, så måste vi ändå ta vissa kunduppdrag själva och även implementationen av våran tjänst, som jag inte har berättat om än, på kundernas webbplatser. Och idag så gör vi ju det, men sen så hostar vi då deras skräddarsydda applikationer hos ett annat hostingbolag. Och det vi har övervägt, som jag ska titta närmare på, är att ha en enda VM-roll som jag utgår från kan ha en IS-7 i sig, där vi har alla de här 6-7 väldigt skräddarsydda implementationerna som kunderna kör emot. Men sen så har vi också vid sidan av det våran kärna i våran tjänst, som består av två webbroller och en background worker, en worker row. De är ju enhetliga för lösningen som sin helhet, så där har vi inga kundanpassningar.
Det var jättespännande saker du berättade. Så vi ska hålla lite på just den här tjänsten. Jag ska försöka få oss up to speed här igen. Kristoffer, var du klar med december?
Alltså de stora grejerna var att vi såg helt plötsligt att det var riktiga Windows-server som vi kunde använda oss av, som kom där.
Har du träffat några kunder som har använt det mer än att demonstrera på något så skarpt läge? Eller?
Alltså, återigen då, VM-rollen är inte egentligen skarp ännu. Men det finns, vi har partner och kunder som använder VM-rollen i drift idag. Och framförallt är det om man har väldigt stora installationer som inte är anpassade för att köras i Azure från början, som man då kan ha nytta av att använda VM-rollen. Men den här möjligheten att se att det verkligen är Windows-maskiner bakom kulisserna och möjligheten att ta på dem och installera saker. Vi fick de här startup tasks, som det heter, alltså möjligheten att köra skript när instanserna går igång. Det gjorde egentligen att det tar egentligen lite död på behovet av VM-rollen i väldigt många fall. Och VM-rollen då är ju också, den lyder under samma regler som webbroller och workrolls. Det vill säga att i Azure så har vi i dagsläget så att ingen instans får ha lokalt state. Så att du får inte spara information på maskinen, för att om den startar om så kommer den eventuellt att nollställas till det läge som den var tidigare. Så att det är inte som att starta en virtuell maskin på en Hyper-V-server som behåller state även om den så att den skulle behöva startas om. Utan lägger man upp en VM-roll så skulle den, det är en image som man utgår ifrån, en pepparkaksform, och sen så stansar man nya
pepparkakor. Mycket stor pepparkaksform.
Japp.
Om man tar startup task, om du skulle ge något exempel på typiska användningsområden som vi ser.
Bland annat kan vi då, det som är väldigt typiskt, det är att installera tredjeparts applikationer. Till exempel så är det väldigt många som vill ha Crystal Reports. Och då kan man ta Crystal Reports installationsprogrammet och köra som en startup task. Så att när instansen väl har startat så är Crystal Reports installerad. Och det gör man på en webroll, inte en VM-roll. Eller det skulle kunna vara att till exempel installera någon plugin till IIS för att till exempel strömma media tillbaka från en webroll. Så det är olika exempel på, eller registrera egna event source för att hantera event i event managern. Eller att det kan vara registrera en tjänst som man vill ha körande, eller att till exempel
komponenter. Också vanligt.
Jag tänkte på en sak som kom i december som jag inte har hört så mycket mer om. Det är det här med Connect, alltså den här att man kan skapa någon form av VPN.
Just det.
Hur har det, kan du berätta om den biten och hur den används?
Azure Connect, som det heter, och det är egentligen en möjlighet att skapa virtuella tunnlar från en valfri maskin till dina instanser i molnet. Och man kan tänka det som ett sätt, jag brukar framförallt se det som ett sätt för stora företag att, eller för stora eller små företag att expandera sitt lokala nätverk ut i molnet. Så man låter egentligen sitt eget nätverk flöda vidare ut i molnet. Så behöver du en till server som ska se ut och ligga lokalt på ditt nätverk, så ser du till att koppla upp den i ditt Azure Connect VPN. Och sen så kan du egentligen ansluta till den precis på vilket sätt du vill. Så du kan köra Windows-inloggning mot den, och du behöver egentligen inte öppna andra brandvägsingångar till den, utan du skulle kunna ha den för att hosta ditt interna internet eller din interna applikation.
Okej, så då skulle man kunna ha Windows-inloggning på den webbservern som är hostad där, så att säga, om man behöver ha som vanligt att bara flöda över liksom, inget alltså AD:et och allting.
Jajamän. Och du kan till och med få instanserna som går upp i molnet att joina domänen tillbaka, så att du kan ha AD-inloggning. Så att ja.
Och där var december, då ungefär böt jag min fokus, och nu försvann allting i molnet så att säga för mig. Mm. Vad hände sen? Eller vad har hänt? Du pratade om 1.4 och 1.4 refresh och refresh på refresh, ja. och sånt. Är det någonting innan det, eller ska vi börja med nästa version av SDK då, som heter 1.4? Eller var det något som har hänt innan?
Det är ganska mycket som händer. Azure är ju egentligen den produkten som vi har snabbast releasecykel på just nu på Microsoft. Vi släpper Azure, sagt att vi uttalat att vi ska släppa en ny version varje kvartal just nu. Så att vid det här laget så är vi uppe i version 1.4 av Azure. Men till Azure så har vi ett antal tjänster, men vi har ytterligare tjänster som vi kan använda till Azure. Och det är bland annat de här som heter App Fabric.
Och, så de kommer inte det här 1.4, 1.5.
De har separata livscyklar. Och just App Fabric har faktiskt släppts mer oftare än då Windows Azure. Och vi ska säga att
men de har inte produktionssätts lika ofta. Jag tycker att man har ju väntat väldigt länge på App Fabric, eller hur?
Vi har väntat väldigt länge på en del av tjänsterna. Men sen när de väl släpps nu, så har det faktiskt släppts lite då och då. Så att, och det vi ska bara förtydliga för ovana lyssnare, det är att det är alltså Windows Azure Platform App Fabric som är skilt ifrån det som heter Windows Server App Fabric. Så det finns en App Fabric för server, för en lokal installation av server, men det finns Windows Azure Platform App Fabric som är i molnet. Och bland annat det som kom under slutet av mars, tror jag det var.
April
var det till och med. Ja. Så kom ju faktiskt Access Control Service version 2, och den har vi väntat på länge. Mm. Helt rätt tag. Och Access Control Service version 2 ger dig möjlighet att få till det som kallas för Claims Based Authentication eller Claims Based Identity med våran STS, våran Security Token Service i molnet då, som kallas för Access Control Service. Och en av fördelarna med den är att den bland annat har förbyggd integration med Active Directory. Så skulle man vilja få till single sign-on med Active Directory även fast sina tjänster ligger i molnet, så kan man använda den. Men den har även konfigurerade identity providers, som vi brukar kalla dem, såsom LiveID, Google, Yahoo och Facebook.
Så det innebär att du skulle kunna göra nu en väldigt enkel, eller en vanlig webbapplikation som helt enkelt använder sig av Facebook-inloggning via den här grejen.
Precis, och det är redan förkonfigurerat. Just Facebook kräver viss extra konfiguration, men Gmail och LiveID och Yahoo är förkonfigurerat, så det är egentligen bara att säga att jag vill tillåta att användare loggar in till min applikation med de här identity providers. Men Facebook är väldigt lätt också.
Sen vet jag att det har ju pratats väldigt mycket om en annan grej i App Fabric, och det är ju det här cachning.
Precis, och den kom alldeles för 2-3 veckor sedan. Så att återigen ett tecken på att App Fabric-delen av Azure släpps vid sidan av den andra releasecykeln. Och det heter då alltså Windows Azure Platform App Fabric Caching Service. Så det blir ett långt namn om man ska säga alltihopa.
Men du är duktig på sånt, tycker jag.
Och säga långa namn.
Ja, det är därför du jobbar här kanske.
Tack. Det är faktiskt samma sak, för att om vi tittar på Windows Server App Fabric så består den av två före detta kodnamn då, så det var Velocity och Dublin. Och Velocity var den här distribuerade cachen som man kunde installera lokalt. Och Velocity-delen av det hela är det som är caching service. Så att det är samma API, det ger en möjlighet för användare att cacha saker och ting i en distribuerad miljö, det vill säga när vi har många maskiner, och ändå få en in i minnet cache som ligger på de här servrarna.
Och den... Nej, men jag förstår nu hur det funkar bakom, för att vi garanterar att det är uppe hela tiden, den där cachen. Mm. Så någonstans måste vi väl persistera det ändå, eller ligger det dubbleterat på flera internminnet på flera maskiner, eller hur ser den där maskinen ut?
Det ligger faktiskt på flera maskiner, så det sparas aldrig på disk, utan det ligger i minnet.
Och då är det dubblicerat då på olika sätt?
Ja, så att det du kanske sparas på flera maskiner hela tiden. Och ett användningsområde för den här är ju för cache. Men det som vi kanske mycket har sett fram emot är ju faktiskt att ha ett riktigt supportat sätt att hantera sessioner i Azure. Och den här caching service kan enkelt konfigureras att hantera dina sessioner i dina applikationer. Mm.
Så att, genom bara konfiguration eller? Och sen kan man gå mot vanliga session i ASP.NET.
Ja.
Mm. Oj.
Så att det är väldigt enkelt.
Inget mer än så.
Provider-förändring i
webconfig,
ja, precis.
Oj.
Det är till och med så enkelt att man går in bra. Och så signar man upp för den här tjänsten och säger att jag vill ha caching service. Jag vill att den ska vara så här stor, och så får man välja en storlek. Och då får man direkt ett skript som man får en konfigurationsexempel, så där står klipp in den här koden i din konfigurationsfil, så tar vi över sessionshanteringen, och sen behöver man inte göra mer.
Där är en fråga, eftersom det är persistent och jag kan inte använda det som lagring av mycket annat, eftersom du kan garantera, eller liksom, hur lång tid kan man garantera att det finns i minnet? Alltså hur funkar den? Kan man använda till vad som helst? Liksom?
Du kan använda det till att spara vad som helst, men det är inte riktigt persistent så, utan du bestämmer en storlek. Så att om du nu säger att den minsta storleken är 128 megabyte, så det är ganska små storlekar vi pratar om. Men då får du 128 megabyte i ett antal maskiner som är dedikerade till dig. Och när du sparar saker och ting i den cachen, så håller den reda på när du sparade och när du sist använde det, när det senast lästes. Så när den här cachen börjar bli full, så kommer caching service att automatiskt tömma det som var längst tid sedan någon läste eller skrev dit då. Så att man kan inte vara garanterad att det ligger där för evigt så att säga, utan blir det fullt när du cachar saker och ting, så kommer det som används minst ofta att tas bort.
Men du lärde ju mig, och det har Björn fått en svåra fråga från mig själv, att om jag inte skulle fylla cachen, så kan jag faktiskt tala om att den ska leva i flera år.
Skulle du kunna göra det i så fall?
Ja. Så att, men jag förstår också att det,
men jag rekommenderar inte att det är det. Den är väldigt dyr. Mm. Dyrt sätt att spara data på i så fall.
Precis.
Det är alltså nu ska jag inte avskräcka någon. Det är väldigt billigt, så om man jämför med andra,
men jämfört med
storage eller blob storage, så är det väldigt dyrt. Att,
ja, och där är det bara kostnaden naturligtvis för mycket man sparar. Det är inte något med transaktioner och
så. Det är i caching service, så är det storleken på din cache som avgör kostnaden, så du betalar en kostnad per månad. Där du i och för sig kan skala upp och ner cachen per dag, så att du kan ändra cachen varje dag om du vill. Ungefär som man ändrar storleken på sina SQL-databaser eller SQL Azure-databaser varje dag.
Men kostnaden är densamma oavsett hur mycket du sparar. Så
ja.
Köper du upp dig för en gig, så betalar du för en gig oavsett hur mycket du cachar.
Ja, och sen så finns det en väldigt hög, men det finns en satt transaktionsgräns. Men det är inte så att det är en transaktionskostnad.
Björn, kan du förklara det här nu med 1.4 och 1.4 refresh och 1.4 refresh
Ja, exakt vad som hände där i det vet jag inte riktigt, men det kom en 1.4. Du får fylla i här du också, Kristoffer. Det kom en 1.4, och sen ganska snabbt efter det så kom det någon liten rättning. Vad var det som var problemet då?
Det hade att göra med det var en bugfix, ja. Så att, som man ville få ut. Så att det hade att göra med Azure Connect, har jag för mig.
Okay.
Så att,
och sen var det bugfix på bugfixen, eller?
Sen var det någonting som hade att göra med den här caching service. Eller, nej, jag kommer inte ihåg vad det var, men på något vis så var det viktigt att vi fick ut en ny, ytterligare en bugfix i alla fall.
Så att, men de flesta påverkades ju inte av det här överhuvudtaget, nej. För det gick ju väldigt, väldigt snabbt när de här släpptes, så att, och nedladdningslänkarna pekar ju bara till den senaste versionen så att säga. Så att söker man efter Azure SDK 1.4 så kommer man till rätt ställe, eller om man bara går in på azure.com och laddar ner senaste SDK så kommer man till senaste versionen.
Och vad är den största grejen? Varför skulle jag ladda ner 1.4? Finns någon ny funktionalitet, något nyttigt verktyget eller...
Det som kom nytt i 1.4, det var att vi bland annat introducerade CDN-funktionalitet i webbroller. Just. Så tidigare var ju CDN-funktionaliteten endast i blob storage. CDN står för Content Delivery Network. Och det är möjligheten att, det är också en cache, fast en världsomspännande cache. Där vi låter data sparas och cachas så nära slutanvändaren som möjligt. Så lägger vi någonting i CDN-nätverket och en användare i Stockholm till exempel försöker komma åt det, så kommer det att cachas på den Stockholmsnoden som vi har. Så det finns en datacenter i Stockholm som serverar ut data till svenska kunder bland annat. Då. Eller de kunderna som har Stockholm som närmsta nod. Och möjligheten i 1.4, den största möjligheten, nyheten var alltså att du behöver inte lägga ditt statiska data eller data som du vill cacha i CDN-nätverket i blob storage. Utan du kan skapa en katalog i din webbroll som heter CDN. Och där under kan du lägga content som du vill cacha i CDN-nätverket. Sen måste du också slå på den här funktionaliteten och säga att du ska ha det. Så för en väldigt rimlig kostnad måste jag säga, så får man då den här möjligheten väldigt enkelt.
Intressant. Nu har vi pratat, vi älskar ju att prata om funktioner på Microsoft. Det är ju liksom det vi går igång på. Men nu tänkte jag att vi skulle gå över till verkligheten. Därför har vi Christian här. Christian, nu ska du få berätta lite hur du har utnyttjat alla de här häftiga funktionerna. Och så. Så kan inte du börja med att beskriva vad det är ni har gjort i Azure och varför ni valde Azure?
Ja, om jag börjar med valet av Azure, så var det lite grann en no-brainer faktiskt. För att jag har jobbat som .NET-utvecklare i 8 eller 9 år. Och känner mig väldigt bekväm med det. Jag är inte så där så att jag byter i första taget. Utan det var verkligen .NET som gällde. Och de andra i mitt team är ju inte utvecklare själva. Så att jag rekommenderade Azure och då blev det så.
Så ni är ett litet företag egentligen då?
Ja, vi är 5 personer.
Ah, ja. Mm.
Kan du berätta lite mer om er tjänst också kanske?
Ja. Lite grann. Vi utvecklar en tjänst som ska besvara användarfrågor ute på webben. Ute på den sajt där kunden har valt att implementera våran tjänst. Huvudsyftet med tjänsten är att reducera företagets kundsupportåtagande. Det vill säga att stoppa i princip mejl kring kundernas problem hos våran kunds kunders problem.
Jag har en bra lösning på det. Jag skulle mejla till Ukrainas huvudflygbolag här förra veckan om en sak. Och den e-mailadressen funkar inte. Har ni den featuren igen?
Ja, precis. Det kan man koppla på.
Då får man inte några mejl alls. Ja. Förlåt, precis. Är det som Fråga Anna på Telenor och så här står en liten tjej? Oh.
Ja, det påminner om det. Våran favoritimplementation, den ligger egentligen på ett tråkigt kontaktformulär av något slag hos våran kund. Där kunderna, ni känner igen det där formuläret, förnamn, efternamn, sånt där, beskriv ditt problem, välj från en drop-down-lista, tratta ner dig i kategorier. Och sen har man en text där man beskriver vad är det för problem man har. Och sen klickar man på skicka och så hamnar den hos kundsupport som ett mejl bland en miljon per vecka eller vilken kund vi nu pratar om. Men i alla fall, vad våran tjänst gör här är att en utvecklare har implementerat ett JavaScript på det här formuläret som lyssnar på den här textarian och stoppar mejlet från att skickas om vi hittar en riktigt bra matchning i den här kunskapsbasen som ligger hos oss i våran tjänst, fast som ägs av kunden. Och om vi får en bra matchning så presenterar vi den för användaren. Användaren får en chans att lämna feedback. Var det svaret som användaren sökte eller var det inte det? Och om svaret är ja, det var rätt svar, då har vi ju stoppat mejlet från att skickas in. Och om det finns en prislapp på varje e-postärende hos kunden, så kan man ju argumentera för att få ta en del av det.
Nu förstår jag, det var ett JavaScript på kundens sida. Det låter inte Azure överhuvudtaget.
Eller? Nej, men den pratar med en tjänst som ligger hos oss. En VCF-tjänst som ligger i en webbroll.
Vad är det mest häftiga i lösningen? Är det matchningen där av?
Ja, det skulle jag nog säga. Den består av ett antal olika komponenter. En statistisk del, en semantisk del som försöker studera språket. Våran tjänst fungerar ju bäst när användaren uttrycker sig på riktigt språk. Så det är ingen nyckelordsökning vi vill ha i det optimala fallet, utan vi vill verkligen ha ett stort sjok med text där användaren beskriver sitt problem. Och sen ja, parsar vi den och i princip översätter till grammatiska regler och tittar på subjekt och objekt och sådana klassiska saker för att försöka komma på vad det är användaren vill för någonting.
Då antar jag att
och sen ni, matchar vi det mot en kunskapsbas.
Den funkar för svenska.
Ja, och sen så har vi lanserat även på norska och gjort en direktöversättning av den här logiken liksom, för att språken är så pass lika. Säger jag som inte kan något om norska.
Det låter väldigt svårt, men jag antar att det finns några sådana här språkbegåvningar som lyssnar på språket hela veckorna i poddradio och allting. Jag tänkte bara fråga, du sa ja, .net och då är inget, då väljer Azure, men vad då? Du skulle ju kunna hosta det här någon annanstans. Ja, vad är det mer som gjorde att ni valde Azure här?
Ja, vi siktar ju väldigt högt. Fast vi vill växa organiskt och i den takt som för att kunna hålla en bra kvalitet i utvecklingen och i kundkontakt och så vidare. Men vi siktar väldigt högt och vi har kunder som finns i Europa och vi sätter inte några gränser där heller, utan då kändes valet av Azure naturligt, eller åtminstone av någon molntjänstplattform. Just för att vi vill kunna skala ut
utan att behöva
ha någon kontakt med någon fysiska servrar eller hostingbolag och liknande.
Speciellt om det är så litet företag, det skulle vara konstigt att sitta och hosta maskiner.
Ja. Nej, så det finns ett företag bakom Ansory som heter Humany AB som har erfarenhet just av den här serverparken hos det här hostingföretaget och att man måste åka dit ibland och starta om, och de är ganska trötta på det.
Okay.
Och där är ju Azure väldigt attraktivt. Jag gillar ju hela formen som det är stöpt i och processen när man ska deploya och man bara skriver in hur många instanser man vill ha. Så det är smidigt.
Jättespännande. Jag tänkte om inte Björn och Kristoffer har någonting att tillägga, att vi går ner mer på det gritty 90 tekniska. Du var ju utvecklare, så vi är ju bland vänner nu.
Absolut, ja, jag känner mig trygg.
Ja, det är, jag hoppas det. Nu håller vi händerna och sjunger We Shall Overcome. Kan du berätta lite vad då bakom? Vad är det som, det ska du få gärna berätta vad saker som har varit jobbiga, men också kanske berätta, vi kanske ska börja lite med arkitekturen, för du pratar lite om background workers och lite sånt. Kan du förklara det för en som bara lyssnar på det här?
Vi har alltså ett administrationsgränssnitt som kunderna loggar in i för att administrera sin kunskapsbas. För den här kunskapsbasen är ju central i våran applikation. Det är ju den vi försöker matcha de inkommande användarfrågorna mot för att hitta rätt svar helt enkelt. Och det här administrationsgränssnittet börjar bli ganska välpolerat. Vi börjar närma oss en version 1.0. Den körs i en webroll i Azure. Med AspNet MVC 2 idag.
Kör ni en för olika kunder eller har ni samma för
en flera för alla kunder? Skiljer på kund utifrån routes i MVC då med URI:n helt enkelt. Så det är URI:n som avgör i vilken kundapplikation man är inloggad.
Så ett så kallat multitenant system brukar vi säga med fina.
Ja, precis. Ja.
Och sen antar jag att det är massvis med data som kunden måste leverera till er som ni analyserar då, eller?
Ja, importerar. Vi jobbar på en lösning, det har väldigt hög prioritet, där masterdatat inte ligger hos oss, utan vi
synkroniserar.
Den här kunskapsbasen är av en sådan enkel struktur att det enda vi skulle kunna begära av kunden är att de exponerar någon form av RSS eller atomtjänst som vi konsumerar. Så kommer vi plötsligt vårat data inte vara masterdatat längre, utan vi hämtar datat från där kunden finner det lämpligt. Det skulle kunna vara en Epi-server-installation där man har pekat ut en sida som vars child pages har kan publiceras som RSS, som ett exempel. Och plötsligt blir då alla dessa child pages som skulle kunna vara en FAQ-lista, de blir en del av vårt system.
Och exempel på den typen av data, det kan då vara en fråga med ett svar eller ett antal frågor eller en. Eller hur hänger det ihop just med frågor och svar? Och
I kunskapsbasen finns en entitet som heter kunskapsartikel. Och den är helt central. Och den har en titel och den har en body. Det är där allt börjar. Sen finns det mer att berätta kring de där detaljerna. Men det titeln är alltid formulerad som en fråga. Och bodyn är som ett svar.
Som en,
och det är det man ska försöka matcha mot.
Just. Och det antar jag då lagras någonstans i Azure?
Ja, i SQL Azure.
Mm. Och är det likadant där? Vi pratar ju här om multitenant och så. Där är frågan, är det en SQL Azure-databas för en kund eller har ni... Stoppar ni in dem i flera kunder i samma SQL Azure?
Vi har en databas som är dedikerad för AspNet Application Services. Det vill säga roles, membership och så vidare. Och sen har vi en annan databas som är en masterdatabas som håller reda på vilka kunder som finns. Vad deras kunskapsbaser heter och så vidare. Så den är väldigt central. Och i den ligger också lexikon för svenska och norska för närvarande. Men sen därutöver har vi en partitionerad databasstruktur med en databas för svenska där alla svenska kunder ligger, en för norska och så vidare. Mm. Och den svenska kan sen växa och bli databas nummer 2 på svenska, databas nummer 3 och så vidare. Lyckades jag förklara det?
Ja, jag tror det. Sen är det ju så att när de gör den här sökningen och ni hade ett JavaScript, då anropar man ju en tjänst.
Ja.
Var ligger den?
Det är en VCF-tjänst. Med AspNet bakåtkompatibilitet för att stödja JSON, för jag har inte kommit på hur man gör det på något annat sätt. Och den ligger i en annan webroll. Det är alltså inte samma webroll som admin-gränssnittet ligger i. Och den webrollen är inte lika komplex. Den består av ett mindre antal klasser, för det är ju inte där som själva problemdomänen ligger, utan den ligger ju i ett core-projekt som inte har någon matchning mot någon speciell roll, utan det är en del av ett class library helt enkelt. Men ja, det är en VCF-tjänst som har en JSON endpoint samt en vanlig server-till-server då med sån här security. Mm. Om ni förstår.
Så en SOAP.
Ja,
baserad
precis,
och sen en REST-baserad.
Yes. Yeah. Och faktum är att man kan göra en sökning in i admin-gränssnittet och då använder jag den här interna kommunikationen. Så den konsumerar server till server, den här SOAP-baserade VCF-en, medan kunderna och det här JavaScriptet pratar ju med JSON då mot våran match.
Så pratar du någonting om en bakgrundsprocess. Är det för någonting för att analysera och bygga upp strukturer? Eller?
Ja, den jobbar med statistiken i applikationen. Och det går i princip till så lite förenklat att när en användare har sagt att det här var ett jäkligt bra svar, då sätter vi användarens ursprungliga frågeställning i association till den artikel som slutgiltigt ledde till en bra matchning. Och när vi har tillräckligt många sådana här associationer så kan vi bygga upp ett semantiskt vektormönster som man kan bolla med hit och dit för att få ännu bättre matchningar i framtiden.
Så och då har ni någonting som rullar i bakgrunden och analyserar. Är det någon worker role då? Eller?
Precis, det är en worker role som ligger i bakgrunden och tar emot meddelanden med, vad heter det nu då? Azure Storage
Queues.
Precis. Ja. Så den ligger och lyssnar av meddelanden när en ny sån här positiv koppling har ägt rum. Och bygger då om den här vektorn som hör till just den artikeln. Mm. Så att den fräschas upp med den senaste användarfrågeklustret. Så det är background workers enda uppgift idag. Men det kommer säkert finnas annan typ av jobb att sysselsätta den med.
Jag tänkte på skalningsfaktorn är ju viktig här. Dels har ni några punkter där ni ser att här så kan vi skala upp och ner med instanser beroende på belastning, och hur analyserar ni eller hur håller ni koll på att ni inte får någon peak som gör att ni inte klarar av det SLA som ni säkert har mot era kunder?
Ja, det är faktiskt inte någon issue för oss i den fas vi befinner oss nu. Så vi har faktiskt bara en instans per roll och har inte förberett egentligen med alla de komplikationer det ändå innebär kodmässigt att tänka i fler multipla instanser. Utan det är någonting som vi kommer att jobba med i framtiden. Att kunna förbereda applikationen på att kunna skalas upp.
Men det innebär att inte ens er webb, alltså ert administrationsgränssnitt, ligger på två instanser.
Nej, en.
Ni chansar på att inte,
ja, just det. Azure,
vi brukar ju alltid säga, aldrig en instans. Hur kan du? Aj, aj, aj.
Ja, precis. Jag får ju det där varningsmeddelen. Men jag litar
men
på
Windows. Men det har liksom inte varit några problem.
Nej,
man har hållit uppe. Mm.
Aldrig några problem, än så länge.
Det man vet är ju, Lennart, att vi kommer starta om instanserna minst en gång i månaden. Men det man kan hoppas är att det sker under en tillfälle då ingen behöver använda
det. Just det.
Man märker det nog. Förhoppningsvis inte bara.
Varför just en gång i månaden, Kristoffer? Är det bara att något vi säger eller någon anledning till det?
Ja, det finns en... vi har ju det vi kallar Patch Tuesday. Som är andra tisdagen varje månad då vi släpper nya patcher för Windows. Och i samband med den Patch Tuesday så kan man räkna med att samma patcher behövs också installeras på instanserna i Azure. Och om det sker före Patch Tuesday eller om det sker precis efter eller precis på, det vet man inte riktigt. Men i samband med det så är det troligt att instanserna kommer startas om också. De startas inte om allihopa samtidigt, utan det kommer att gå i olika faser, som man har olika upgrade domains i varje datacenter. Så att det är därför, om man då har fler än en instans, har man två instanser eller flera, så är man garanterad att aldrig att det alltid finns någon instans som svarar.
Just det.
Mm. Men det är helt okej att ta den typen av
hit.
Vi tycker inte att det är dåligt, utan vi bara ger en varning att om du inte har två instanser så når du inte upp till de avtalen som vi... Du når inte upp till de kraven som vi har för att vi ska kunna hålla den upptid som vi lovar.
Nej, just det. Och det är ni ju noggranna och informera om också varje gång man deployar.
Ja, det ser ut
så får man upp en varningsruta där det står att det här 99,95% SLA kan inte, kan inte leva upp till när man bara har en instans. Nej.
Kan vi gå tillbaka och prata lite om hur liksom några saker du har lärdomar av, någonting som var svårt, någonting som du gärna liksom, kan vi diskutera lite av de bitarna? Är det någonting som du har att förtälja?
Till att börja med så tror jag idag att vi ligger kvar på SDK 1.2. Jag var ju snabb att uppgradera till 1.3 när den kom, men jag upplevde faktiskt en hel del problem som jag också kunde hitta på olika forum och sånt med den. Dels en irriterande sak som hände i Development Fabric när man startar på FM då och ska debugga och startar själva Windows Azure-projektet, så startar den ju upp Development Fabric. Och då la den till så man fick upp dubbla flikar på alla roller man hade. Så den öppnade upp standardbrowsern och startade, la upp två flikar för varje roll. Kanske inte en showstopper, men det var lite irriterande för man fick många flikar ganska snabbt. Liksom, när man
jag har inte upplevt det på min. Är det något som bara händer för vissa?
Eller? Jag har sett det där dyka upp ibland. Det var första gången jag såg det var hos er, men sen så har jag sett några andra kunder som också haft samma grej, men jag har inte utrett det djupare liksom, vad det beror på eller kollat upp det mer. Men
sen vill jag minnas att det var någon ganska allvarlig bugg också i Development Fabric för Azure Storage. Jag kan tyvärr inte komma ihåg exakt vad det var, men det var i alla fall tillräckligt för att få mig att downgrada till 1.2 igen. Och sen dess har jag inte försökt mig på 1.3 igen. Det var ytterligare någonting. Jag tror att det hade bara med just Development Fabric att göra. Det var problem där. Det alltså var inget problem när man hade deployat liksom, utan i skarp miljö. Utan,
En sak som man ska tänka på när man går just från 1.2 till 1.3 eller 1.4 nu då. Det är just den här skillnaden att 1.3 var den här decemberuppdateringen då. Så det är en skillnad. Mycket av projekten fungerar bara rakt upp och ner, men bland annat så tillkom ju då det här begreppet att vi verkligen ser att det är virtuella maskiner. Vi kan ta kontroll över dem, vi får vara administratör. Så att tittar vi i konfigurationsfilen och definitionsfilen så finns det mycket mera möjligheter efter 1.3. Och ibland då så kan man välja att ha kvar konfigurationen så som det var tidigare. Till exempel att inte visa det här begreppet att vi har flera sajter till exempel i Internet Information Server. För tidigare hade vi på en webbroll så fanns det bara en sajt. Efter 1.3 nu så har vi möjligheten av flera sajter på samma webbroll. Så att det finns sådana saker som har ändrats. Så att just den uppgraderingen har varit den som har, om det har nu varit några problem, vilket har varit väldigt få, men om det har varit det så är det där.
Mm.
Sen har det gått väldigt lätt framöver.
Mm. Det betyder också att, det visste inte jag, man kan alltså ha flera sajter hos en webbroll. Hur bär man sig åt för att åstadkomma det? Rent tekniskt.
Man definierar upp i och med 1.3 och senare så kom då tillåter XML i definitionsfilen att du beskriver, det kommer till en till nivå i XML-filen där du kan beskriva vilka dina sajter är och vad de ska heta.
Mm-hmm.
Och vart filerna finns som implementerar den sajten.
Men så man kan inte ha flera domännamn kopplade mot en webbroll, utan man kan ha subdomäner, eller hur är det där?
Du kommer kunna ha flera domännamn också då.
Man får olika portnummer antar jag, som man sen skulle kunna ha ett alias till för respektive port.
Ja,
precis.
Det låter ju trevligt, för att jag pratade ju tidigare om det här att vi övervägde att använda en VM-roll då för våra skräddarsydda kundlösningar. Mm. Men det kanske är väldigt onödigt då, för att det är egentligen bara det där jag vill åstadkomma, full kontroll över.
Men rätt om jag fel, Björn, men man får inte ens, man behöver inte ha olika portnummer heller, utan man kan gå på de här host headers och
ja, precis, det var
olika,
där
olika domännamn. Så att fastän alla sajterna svarar på port 80, så kan du kan nå dem genom att du anger olika domännamn, och sen så routar IS:en in det beroende på vilken host header
just det.
Så att,
men det är så, var det så här då att det gick inte att köra med flera certifikat mot den? Eller gick det också? Det var någonting som jag fick för mig inte gick, men jag kanske har fått det om bakfoten som vanligt. Här sitter det
jag vet inte svara på det, men jag tror att det
verkar gå. Det finns en bra artikel, vet jag, på MSDN, så att det är bara att söka där, så kan man hitta den. Vi kanske kan till och med hitta den och lägga med i våra show notes.
I eftertexterna.
Ja, i eftertexterna. Så det går bra. Så det var lite att du ligger kvar på 1.2 av olika skäl. Och jag hade också problem när jag gick upp till 1.3. Jag kommer ihåg att saker som låg i webroll.cs exempelvis kraschar ju saker och sånt. Men det var ju lätt att uppdatera och sånt. Så att det var ju 1.3 var ju en rätt stort steg. Mm. Kan man säga på vissa sätt. Mm. Så. Är det något mer så här just i själva sen i, när ni har kört? Är det någonting, har du haft problem till exempel att debugga om det blir något problem? Eller?
Nej, vi har byggt stöd för diagnostik ganska långt. Så att förutom att det inte har varit så stora problem i största allmänhet, så när det har varit något problem så har det faktiskt kommit upp i våran diagnostik, i våran logg. Och då pratar jag alltså Windows Azure-loggen, standardloggen. Så vi använder en tredjepartsprodukt som heter Cerebrata, Diagnostics Manager, som vi använder för att läsa loggar helt enkelt. Och så ser man när det har kommit in något litet error eller en critical rent av, någon gång har väl hänt. Mm. Och då läser man bara av där och förhoppningsvis får man ett exakt radnummer, var har det kraschat, och oftast kan man förstå vad det är som har hänt. Det var någonting som jag var orolig för först, just att rollerna ligger där uppe och snurrar som okända svarta lådor. Så jag förutsåg det problemet lite grann och såg därför till att vi fick en riktigt bra diagnostik på plats ganska tidigt. Och det har ju gjort att det har blivit mycket, mycket lättare att debugga produktionsmiljön.
Så det är egentligen den best practice som du rekommenderat, noga för?
Ja, det skulle jag nog göra. Ja, jag har ju för sig nu ingen erfarenhet av det här att koppla upp sig direkt mot en instans. Desktop, ja. Det låter ju väldigt bra, fast det låter också som det skulle vara ganska osmidigt i vissa lägen när man bara behöver öppna upp en logg och få ett error så att säga. Så att diagnostiken är nog ett väldigt smidigt sätt att hålla koll på hur instanserna mår.
Och där kan ni ju styra också via konfiguration hur mycket du vill logga.
Ja,
och det var också en grej som jag tycker blev väldigt bra med den lösning. Det är just att kunna ställa in vilken loggnivå du vill ha. Kanske du vet att det är något fel eller något liknande, då kan du öka upp till verbosity medans,
precis,
eller verbose medans i andra lägen kan det vara bara errors eller bara criticals.
Ja, just det. Från början la vi oss på information-nivå, men det blir lite tjatigt när allting funkar som det ska, och det loggas ju ganska mycket då, så nu har vi gått upp ett steg då till warning. Och det gör ju då att det kommer ju bara in någonting när det verkligen är något som har gått snett så att säga. Nej, det fungerar jättebra, och sen gillar jag hela utvecklingen kring Azure jättemycket. Både lokalt, just att man ändå har en development fabric som simulerar den riktiga molnmiljön jäkligt bra.
Jag måste bara inflika en grej där. En grej som hände i 1.3 var att vi bytte namn på development fabric.
Just det.
Så den heter Azure Compute Emulator. Så de som söker på nätet ska leta efter Azure Compute Emulator.
Ja, absolut, det stämmer.
Och jag skulle vilja fråga dig där. Det finns ju ändå vissa små skillnader mellan då den här lokala instansen och det. Det är inget sånt du har stött på. Alltså, vi kanske måste förklara oss, men till exempel kör du på en 32-bitars utvecklingsmaskin, så körs det ju 32-bitars, men i alla Azure-instanser är ju 64-bitars. Så det kan vara vissa sådana små saker. Det kan också vara vissa saker att DLL finns i GAC gacken, men sen när man lägger upp dem så finns de inte i gacken. Nej, och såna här saker. Är det någonting sånt där som du har stött på?
Som tur är har jag inte stött på någon av dem du just nämnde här. Däremot finns det några små ganska irriterande buggar för Azure. Nu glömmer jag hela tiden vad det heter. Azure
Compute eller något.
Nej.
Storage.
Glob.
Q. Table.
Azure Table. När man kör vissa queries mot tomma tabeller så kraschar det bara rakt av. Man får liksom inte en count lika med noll, utan det kraschar mot Development Fabric. Och det kanske är åtgärdat i 1.4, eller?
Jag har aldrig sett, men det kan det nog.
Ja.
Ge oss ett kort program som efterliknar felet, får vi bara köra igång.
Ja, precis. Och sen finns det ytterligare någon skillnad, men det är ju för sig väl dokumenterat på MSDN Library om vad som är just skillnaden mellan Azure Table och Development Storage Table, Storage Emulator Table blir väl. Så där det är mindre problem. Det kan vara, om man inte känner till dem kan man gnugga tankeknölarna lite och bli lite irriterad, för att det funkar ju så bra i produktion och sen är lokalt så är det någonting som är fel liksom. Men
jag tänkte fråga lite om en sista fråga om hur det ser ut idag. Det är just också med publicering och administration av sajterna. Har du, hur har det funkat för er?
Extremt bra. Det skulle jag säga är det allra, allra smidigaste och allra bästa. För det första så måste man ju alltid göra ett paket som man laddar upp. Och det tvingar in en i en nyttig rutin, tycker jag. Så att man kan ju aldrig gå in och ändra någonting direkt i rollerna. Jo, nu kanske man kan det, men det är väl inte att rekommendera. Nej. Utan när vi har gjort en ny revision, en ny version, så skapar man ju en deploy. Man går in, man markerar själva Azure-projektet i Visual Studio och kör en publish, får ut ett paket, laddar upp och sen är det klart liksom. Och hela det förfarandet är otroligt smidigt. Sen har man ju just stage och produktionsmiljön att switcha mellan. Det känns väldigt tryggt. Så man har alltid stage att testa mot, switchar, allt ser ut att gå bra, och så låter man stage-miljön ligga uppe kanske någon dag eller två för säkerhets skull. Exakt. Ja. Men ser allting bra ut i loggarna så kan man ju bara dumpa den liksom, och då sparar man lite pengar också. Så att det känns smidigt. Man har liksom ett ramverk eller en ram att hålla sig inom som innebär att man får lite bättre disciplin och ja, jag tycker det är jättebra.
Tänkte avslutningsvis skulle prata lite om framtiden. Först tänkte jag fråga lite, vad är det någonting som du tänker utifrån som du skulle vilja nu göra för framtiden utifrån med ett Azure-perspektiv, inte med nya tjänster i er tjänst? Är det någonting som du skulle vilja utnyttja eller någonting sånt?
Ja, App Fabric Access Control är väldigt, väldigt spännande. Just nu använder vi ju AspNet Membership som vårt enda sätt att identifiera användarna, så de tvingas ju skapa ett eget konto hos oss då. Det vill vi ju komma ifrån. Och jag har kikat på Access Control, men det var ganska länge sedan, och jag kan tänka mig att det har kommit nyheter som gör att det här med single sign-on-möjligheterna och integration med externa identity providers är mycket enklare idag än vad det var för ett år sedan, ett halvår sedan. Det är en sak som jag är väldigt nyfiken på, för jag gillar själva idén där med att man lyfter ut just identitetsproblematiken till Access Control. Eller ytterligare ett steg bort då. Och applikationerna kan ju på så sätt koncentrera sig på bara vad det är det den här användaren har rätt att göra. Inte huruvida användaren är falsk eller korrekt. Mm. Det är väldigt spännande. Cache kom ju som en välkommen nyhet. Det visste jag inte. Jag surfade in för en vecka sedan och upptäckte att det har kommit.
Vad har ni för cachning? Var sparar ni sessionen idag?
Ni sparar en lokal?
Nej, just det. Ni har ju bara en instans.
Vi bara en instans som tur är. Och hade jag inte vetat om det här nu att cache har kommit, så hade jag väl valt sån här SQL Server session. För jag antar att det skulle funka ganska bra mot en SQL Azure.
Det fungerar, men man måste modifiera skripten lite.
Okay.
Vilket gör att vi egentligen inte supportar det, men det funkar bra.
Ja. Nej, men nu finns ju cachen tillgänglig, så att det kommer att bli intressant i framtiden. Särskilt eftersom vi har ju våra instanser i den här matchningsmotorn som exponerar den här VCF-tjänsten. De måste ju läsa in och göra tunga beräkningar och läsa in hela lexikonet per språk i minnet och sånt där. Där ser jag stora möjligheter att utnyttja cachen i framtiden. För det är ju, just nu är det ju bara svenska och norska, men sen ska man in med ett engelskt lexikon helt och hållet inläst i minnet. Och det är ju dyrt. Det kan ju röra sig om, jag kan gissa att det kan landa mellan 3 till 500 megabyte. Mm. Och då börjar det där bli intressant. I och för sig vet jag inte hur det fungerar riktigt med minnet där. Men ändå, själva inläsningen tar ju tid och då drabbas bara en instans av det inläsningsarbetet. Sen när det är gjort så kommer de andra instanserna få det gratis, antar jag.
Ja.
Det är en fördel, men det finns säkert andra fördelar. Sen ska jag fundera. Jo, man önskar sig en enkel backup-funktion i SQL Azure. Det vill säga att man bara markerar sin databas och sen att det fanns någon form av knapp in i portalen där man bara sa att från och med nu vill jag börja göra backupper till blob till exempel.
Berätta gärna om det problemet som du har gjort, som jag också har gjort en gång, så vi kan avråda alla att göra det. Berätta.
Verkligen. Jo, jag var inne och skulle byta ut en databas. Så jag markerade databasen jag ville droppa då. Och tyckte att jag klickade på Drop Database-knappen. Men tre knappar till vänster ligger en annan droppknapp som heter Drop Server. Och den kräver inte ens att man markerar servernoden, utan det är bara den server man tittar på just nu som droppas. Och det är ett meddelande som dyker upp som varnar för det här, men det ser exakt likadant ut som meddelandet för Drop Database. Så vad jag gjorde var att jag råkade klicka på Drop Server och brydde mig inte om att läsa, för att jag var ju övertygad om att jag hade klickat på den andra knappen. Så jag klickade Yes. Och så laddade det ovanligt länge. Och sen när allting hade laddat färdigt så öppnades en tom miljö och servern var borta. Och det finns ingen möjlighet att ta tillbaka en sån här åtgärd, fick jag veta sen. Så att som tur var det ju här i början av vårt företagshistoria, så att vi kunde återskapa datat lätt. Men det var irreversibelt borttaget. Mm. Så det vill jag verkligen varna för.
Jag har gjort likadant en gång.
Ja. Jag tänkte att vi kunde svara på några grejer. Ja, vi vet om. Det finns en sajt som heter Migrate Windows Azure IDEA, tror jag. Och även där har vi, hittar man då önskemål om vad som användare vill ska komma framöver. Det finns en avdelning för Windows Azure och en för SQL Azure. Och databas är en självbetjäningsportal för backupper. Har stått högt upp länge.
Mm.
Och det kommer.
Mm.
Snart, hoppas vi. Möjligheter troligtvis. Vi har inte sett det riktigt än, så vi vet och kan inte tala om något datum, men det sägs att vi ska på något vis kunna själva tala om hur ofta vi vill ha databaser och hur långt tillbaka i tiden vi vill spara dem. Och vi ska kunna ladda hem för att sen till exempel ladda hem dem on-premises och installera på en egen maskin.
Vet du någonting kring arkitekturen där? Har ni tänkt att använda just Blob Storage som destination för varje backup? Eller kommer det att vara lite mer undangömt, så att det är lite svårt att få tag på backupperna? Eller kanske svårt att svara på idag?
Vi vet inte riktigt hur det kommer se ut, men det, troligen så använder vi Blob Storage på något vis. Men vi har inte sett det än. Sen så kom jag på några grejer under tiden vi pratade om lite om dina erfarenheter av debugga och att ni väldigt tidigt hade tänkt på att se till att få ut diagnostik och sånt där. Och det är ju jättebra så som ni gjorde. Så ska man absolut göra, för det här är bra i drift. Vad gäller under utveckling nu då, så i och med 1.3 så finns möjligheten att köra remote desktop. Och det är någonting jag verkligen rekommenderar alla under utveckling att sätta upp snabbt. För att det underlättar väldigt att kunna deploya någonting till molnet. Och sen så testar det lite grann. Och om det inte fungerar som man tror, så kör man remote desktop in till den instansen. Vare sig det är en work role eller en web role. Och sen så är lokalt egentligen, fast via remote desktop, så provar man och förändrar sitt system tills man får det fungera. Man kanske laddar upp en ny DLL, man registrerar en komponent som man har glömt registrera eller installerar en tredjepartprodukt tills man får det fungera. Sen automatiserar man det där med hjälp av ett startup task, så att nästa gång instansen går igång så sker det av sig själv. I samma veva när vi pratar om det här så kommer jag också på de här 1.4 och 1.4 refresh. Och det var faktiskt så att 1.4 kom med CDN-funktionalitet som största feature. 1.4 refresh var faktiskt möjligheten att köra webdeploy till våra instanser. Det vill säga, vi kan egentligen deploya om våra projekt utan att för den skulle deploya om hela Azure-paketet. Vilket går otroligt mycket snabbare, för idag tar det ungefär 10-20 minuter att starta en ny instans. Mm. Men i det här fallet så kan man förkorta ner den tiden till några sekunder bara. Så du deployar upp ditt paket på nytt direkt till den instansen du vill.
Men det är ju bara under utveckling.
Det är under utvecklingsskedet.
Men det är då man också gör många uppdateringar.
Exakt. För det är inte ett problem när man väl kör i drift, men under utveckling när man vill testa saker och ting så är det väldigt mycket lättare. Så det var 1.4 refresh. Och sen så kom den här refreshen, uppdateringen på refreshen då, som egentligen fixade buggen i Azure Connect.
I refreshen? Ja. Jag fixade buggen i refreshen. Ja.
Får jag bara fråga? Ja. Web deploy där.
Ja.
Vi pratar alltså inte Windows Azure utan development.
Jo, vi pratar faktiskt om Windows Azure. Så du kan köra... Du exponerar faktiskt de tjänsterna. Webdeploy är egentligen webbservicer i det här fallet som installeras på den maskinen som du vill ska kunna ta emot ett nytt webbpaket. Så att du kan inifrån Visual Studio direkt deploya till din instans upp i molnet.
Mm.
Och bara egentligen publicera om
själva webben.
Webbdelen där.
Ja.
Så att ett väldigt snabbt sätt att få upp en ny version för att testa.
Mm.
Men om den instansen skulle behöva startas om och så, då skulle den fortfarande gå tillbaka till ursprungliga imagen som laddades upp. Så det är liksom för att mer iterativt
då
kunna...
Då förstår jag skillnaden där. Att då, det är inget man ska förlita sig på och sen så switcha till produktion. Och sen till
Nej, det är under utvecklingstiden.
Ja, då förstår jag. Mm, ja, men det kan ju vara väldigt användbart.
Och det, för att få igång den funktionen så kräver att man har satt, att man har fått remote desktop att fungera först.
Mm.
Så att det...
Det är väldigt aktiverade. Och sen när man gör en publish så gör man det från webbrollen, alltså från webbprojektet och publish.
Ja.
Inte ifrån Azure-projektet som man normalt annars deployar. Så att säga.
För det är egentligen vanliga webbdeploy som man kan göra mot vad som helst.
Precis.
Ja.
Är det någonting mer här avslutningsvis? Tiden har gått väldigt fort med den här intervjun.
Det är så när man har kul.
Kristoffer, är något mer som ni kan berätta om för framtiden här?
Ja, vi tycker det är kul att ha hört här om Answer. Och jag tror vi lägger ut information om vart vi kan läsa mer om det sen. Framöver då, det tänkte jag på. Databasen nämnde också i något tillfälle att den var gjord för att kunna hantera flera databaser, fast att man kunde skala ut databasen i flera versioner sen när inte en databas höll längre.
Just det.
Det kommer någonting som heter SQL Azure Federations som tydligen var möjligt att anmäla sig till en CTP om man skulle vara intresserad.
Precis.
Och det är egentligen möjligheten att skala ut till flera databaser automatiskt. Mm. Så att vi har för närvarande en begränsning på 50 GB på våra databaser, så att därefter kan man inte få större just nu. Den gränsen kommer troligtvis höjas, men SQL Azure Federations kommer ta bort egentligen de här gränserna helt och hållet. Då du egentligen säger att jag vill att data där kolumn-ID så och så kanske till exempel, eller företagsdata som hör till det här företaget ska sparas i den här databasen. Data som till företag A, B och C sparas här och D, E och F i en annan databas. Och sen hanterar vi det själv så att du inte behöver tänka på det så mycket. Första versionen sägs sig innehålla den här möjligheten då. Jag har inte hunnit prova den än. Men där ska man få göra vissa antaganden själv som utvecklare. Du måste ge lite ledtrådar till SQL Azure Federations. Men framöver så ser vi ett system där vi egentligen inte behöver bry oss. Så att ungefär som i blob storage eller table storage, där vi inte själv behöver ha hand om att skala ut och in till flera instanser, utan vi har bara tjänsten att spara data. Man kan troligtvis se SQL Azure Federations som ett sånt sätt att få SQL Azure att skala utan att vi behöver tänka på det.
Mm.
Att se fram emot under hösten skulle vi se ut som just nu.
Ha, någonting mer avslutningsvis som ni kan lyfta på locket på? Göran, du har varit här kortast tid. Du kan göra en groda. Det är helt okej. Du har varit här kortast tid. Du kan göra en groda.
Jag vet inte heller om det är någonting mer direkt. Alltså vi är ju inte så jättebra på att annonsera så tidigt om vad som ska komma. Utan det kommer ju oftast en ny release av någonting och sen får man lite grann efteråt veta vad den innehöll. Om man inte håller sig up to date med CTP och liknande, men just nu så är det inte så jättemycket som
det jag vet också som kommer nog troligtvis som vi kommer se närmast, det är en uppdatering på servicebussen i App Fabric.
Så någon ny funktionalitet eller bara?
Det kommer bättre stöd för de här, vad är det heter det här mönstret? Publish subscribe mönstret. Så att det kommer funktioner så som gör att du inte behöver egentligen vara uppkopplad för att ta del av de meddelanden som skickas till, utan du kommer ha som en liten brevlådefunktion. Det kommer även funktioner så som integrationsdelar till servicebussen, så att vi egentligen får, jag vill inte säga att vi börjar konkurrera med Bistock, för det gör vi verkligen inte, men integrationsmöjligheter egentligen i App Fabric är på gång också.
Spännande. Vi får hålla oss uppdaterade, låter det som. Vi kanske inte får ta semester i sommar.
Nej.
Nej. Tack så mycket, Christian, speciellt för det som du har delat med. Det är jätteintressant att höra hur ni verkligen använder produkten. Och lycka till med hela tjänsten.
Tack så mycket. Det var trevligt att få komma hit. Tack, tack.
Och Björn och Kristoffer, tack. Tack för att ni äntligen kom hit, ska jag säga egentligen.
Ja.
Vill ni ha kontakt med mig, Dag König, så gör det gärna på Twitter. Det går ofta snabbast. Och mitt Twitter-alias är Buzzfrog. Är det någon av er som vill dela med sig av sitt Twitter-alias till sist?
Absolut. Det är Bjorn_Eriksson. Jag är inte lika cool som Buzzfrog.
Nej, jag vet.
På Twitter hittar ni mig på Kristoffer. Jag brukar stava Kristoffer med två nollor. Så KRIST00FER.
Är du på Twitter?
Nej, faktiskt inte.
Nej, det är skönt. Fortfarande någon som har integritet.
Ja,
tack så mycket och tack själv, vi hörs till nästa gång. Hej då.
Tack.
Tack.